Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12. Idag så ska vi diskutera de senaste vändningarna i Syrien. Och det har ju blivit en riktig soppa det här. Jag hoppas vi under den närmaste dryga halvtimmen ska åtminstone lite mera förstå vad det är som pågår. Men det kanske är mycket begärt. Först välkomnar jag Gashau Bibani, studerande kurd från Irak egentligen. Som sexåring så lämnade du området och kom till Finland. Välkommen.
Tack Bettina.
Helt kort tänkte jag börja med dig så att du får berätta att på vilket sätt, hur följer du med de här nyheterna nu om det som händer i Syrien?
Vi följer ju alla med. Vi har, jag tror att jag pratar för hela kurdiska folket i Europa. Vi har varken sömn. Vi har alla vänner och familj där i området. Vi är alla jätteledsna. Vi är alla förvånade. Hur är det möjligt att kurderna huggades i ryggen igen? Av detsamma ledarna som vi hade en allians med. Vi var ju vänner med USA. Vi var ju vänner med Europa. Vi var där då ISIS var i området och huggade folk och hela den där området blev våldtagen kan man säga. Vi var där. Så nu är vi lite överraskade och chockade över vad som händer. Så sorg är den orden som kanske mest beskriver det vi känner just nu här i Europa.
Det där Charlie Salonius Pasternak sitter också här mitt emot mig, forskare vid Utrikespolitiska institutet och väldigt, du är väldigt så där kunnig också när det gäller USA. Och det där, du hörde vad Gashau sa här, att blev liksom högs i ryggen av någon som skulle vara deras allierade. Är det som har hänt eller är det bara det vi ser utåt? Är det här mer komplicerat än så?
No, jag har satt här några dagar sedan det där på morgon-tv här att USA mycket effektivt skuffa kurderna under bussen. Ett ordspråk som användes i Washington hemskt mycket. Att man just tar någon man har jobbat med ihop eller sånt och liksom för sina helt egna behov sen ja, skuffar dem under bussen. Det där... Jo, jag följer ju det här från amerikanska perspektivet. Nu vet jag inte vilka avtal man har genom, men det är uppenbart att från Trumps perspektiv så han ser att det här är en liten spelbricka i hans värld som har med att göra att han vill dra amerikanska trupper bort från Mellanöstern. Han säger att det här har varit liksom onödigt i många år och låter regionala sen ledare länder ta hand om det här. Alltid på sina egna sätt. Det är ju en legitimt sätt att göra något, men då måste man också acceptera allt det hemska som liksom kan hända. Så det är jättesvårt att sitta, det är på sätt och vis för lätt för mig för en forskare att sitta och säga att jag förstår den här logiken bakom amerikanska presidentens aktioner, som by the way är totalt motsatt av princip alla i amerikanska utrikes- eller försvars- eller säkerhetsetablissemanget. De tycker alla att det här är helt vansinnigt att göra det här. Så man kan inte tala bara om amerikanerna utan det är Trump och sen många andra. Men det där, man kan ju försöka rationalisera det här. Det hjälper inte dock de människorna och civila och andra som är i området just nu.
No, Antti Kuronen är här också som har flera gånger varit också i den här studien och diskuterat saker som händer i Syrien, bland annat de här fånglägren Al-Hol i synnerhet och det där som har rest i området flera gånger. Så det där, vad säger du om den här analysen här som Charlie gav?
Jag kan bara instämma med båda. Jag har varit mycket... alltså där i syriska Kurdistan som kallas Rojava så var jag där när kurderna stred mot ISIS i Raqqa och de här områdena och sen nu då hade aktualiserats igen i och med det här Al-Hol och det är ju vidrigt vad de har hamnat ut för att det här var Turkiet vill åstadkomma, så det är ju ett slags sån här etnisk rensning, att skuffa bort kurderna här från gränsområdena där de lever och sen flytta in araber. Men nu har det liksom komplicerats ytterligare. Men jag skulle vilja säga till det här Trump att det där, det är fel att säga att det är liksom USA som har liksom övergivit kurderna, att det är uttryckligen Trump som har gjort det. Och vad jag tror att vad som hände då, så det var en söndag, han var i Vita huset, talade med Erdogan i telefonen, och sen gjorde han någon slags egen slutsats deal, och sen gjorde de det omedelbart offentligt. Och då han liksom inte övriga etablissemang i USA reagera, och till följande dag, så den här Lindsey Graham, som är republikanernas kanske tyngsta i sån här säkerhetspolitik, sa att det här är en stor dag för ISIS, Assad och Iran. Så, men totalt vidrig situation.
Och stor dag, sen är det också en stor dag genom, om jag tar den här liksom lite mer av regionala och globalpolitiska, att vi ser en maktförskjutning från USA till då lokala ledare, men också till Ryssland, som under mindre än 5 år har gått från att i princip inte ha någon roll i regionen till att vara så kallade kingmaker nästan i det här hela. Och det att man gör det tillsammans med Turkiet, som då borde vara sådär, eller är formellt lerad med USA genom NATO, så gör ju den här soppan, liksom, den har större globala möjliga påverkan än bara ens i Syrien eller nära där.
Om jag får fortsätta bara på det här, så alltså när man är i det här området, vi talar om det här autonoma syriska området som, där det finns kurder i det här gränsområdet, men väldigt mycket araber. Det är inte bara ett kurdområde, det är ett kurd- och arabområde. Och alla de här människorna stödde den här autonomin. Och det är ett stort område, där finns bland annat Syriens viktigaste oljefyndigheter. Och USA hade alltså nu i slutskedet 1000 trupper där.
Mm.
Det är ingenting när man talar om amerikanska operationer. De kontrollerar ett enormt område som är mellan Iran och Medelhavet. Och
de här 1000 personerna ledde ändå till det att vi hade
de hade liksom den här förvaltningen i det här området som många, många experter säger, och jag också som har varit där. Så den var liksom en av dem som var liksom närmast på sätt och vis våra värderingar. Att den här kurdadministrationen, kurd-arab-administrationen i Rojava, så de strävar efter demokrati. Det var liksom mer jämställdhet mellan kvinnor och män än på områden. Många bra saker och liksom ett väldigt stabilt område. Och de amerikanska soldaterna var inte ens i fara där. Om inte Trump skulle ha haft det här samtalet och fattat det här beslutet. Och nu förlorar liksom USA också väst. USA har ju bett att europeerna ska hämta trupper dit. Så har vi förlorat ett strategiskt otroligt viktigt ställe. Till Iran, till Assad, till Ryssland, till Turkiet.
Och sen har vi förlorat det som nu har rapporterats här under veckoslutet, är ju också att det har då skett just det som man var rädd för att skulle ske. Det vill säga att fångar flyr. Och också alltså familjemedlemmar till sådana här IS-krigare och sånt här. Men jag tänkte att vi först, före vi går vidare, så det är hemskt mycket som cirkulerar på sociala medier och via nyhetsbyråer också på nätet. Det har kommit ut grymma filmsekvenser på, nu är det här radio så vi kan inte visa det, vi skulle inte visa det annars
heller. Det kan vara bra också.
Ja, men vi kan lyssna på det, för att det där, det som händer i den här bilden, jag förklarade för att vi lyssnar på ljudet, är att det där, man stannar bilar och man drar ut folk och det där skjuter folk i ryggen och skjuter många gånger. Och det som sägs på det här bandet, så jag kan inte språket själv men har fått översatt, att filma mig, alltså den som skjuter, och det där ännu en gris död. Så här.
Allahu akbar! أسر الحج الله أكبر صفوهم الله أكبر صورني امسك امسك صورني 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 مقطع فيديو ما خلنا أصلا
Ja, det där, som sagt, så vi visar ju inte bilder på radio, men det här klippet har tittats och delats miljontals gånger. Och det där, man skjuter alltså folk som ren är döda, så skjuter man dem på nytt och skriker. Och det här lär nu ska vara något turkallierade trupper.
Jo, alltså, det verkar väldigt troligt. Så det är ju så att det här turkiska anfallet, så där är turkiska armén, som bombar, men så har de en sån här proxystyrka, milis, som de har stött, som är alltså från Syrien, och som består av, det finns mycket jihadister bland dem, och Turkiet släppte de här tusentals av de här in dit i kurdområdena, och det är de som gör sådana avrättningar helt enkelt. De avrättar till exempel en kvinnlig kurdpolitiker, när de förstår att hon är en kvinnlig kurdpolitiker. Och det är fruktansvärt. Och därför, jag vill bara säga till fortsättning. Och just, säkert på grund av just det här, så igår så gjorde kurderna ett avtal sen med Assad och Ryssland, att de skulle komma dit och försvara kurdernas område.
Mm. Vad säger du, Gashabi Bani, när du hörde det här klippet? Du har säkert sett det också.
Ja, det är någonting som... Det är imamer i Turkiet till exempel som håller på också med det här propagandat att kurderna är grisar, kurderna är ateister och kurderna borde dödas och kurderna är inga människor. Vi är bergfolk och vi är idioter. Det här har kommit fram i många medier och jag har hört själv dem tala. Att kurdiska blodet är halal. Och som Antti sa, att det här kriget är först och främst en religiös krig. Det är mycket politik, det handlar om pengar och makt. Men först och främst det här är en religiös krig. Och det är en etnisk cleansing, som de kallar det, ethnic cleaning. Och det är det som händer. Och det som kurderna har kämpat för nu de senaste 10 åren i Rojava till exempel, så har vi försökt att buffra det här, att det här skulle inte hända. Och den rollen som amerikaner hade där, det var den där synliga, de var den där synliga buffen, den där politiska rollen som de hade, att Turkiet kunde inte attackera, att Ryssland kunde inte attackera. Så nu när Trump har tagit dem bort, det är free zone. Det är bara att ta för sig. Och nu, till exempel igår från Ain Issa-lägret, så flyttes nästan 800 ISIS-militanter. Mm. Och vi såg just bilder i Facebook att turkiska militanter och ISIS har tagit bilder tillsammans över det kurdiska liker. Så det händer nu, det som vi var rädda för alla dessa år. Och jag är rädd för att det kommer hit. Den här gången finns inte kurder att stoppa dem. Vi är trötta.
Mm. Det, alltså Donald Trump har ju också sagt, han sa i något sammanhang här, sa han att när det oroades för att vad händer nu med de här IS, alltså terrorister som rymmer, så nå, de får till Europa. Att det, men ja, vad tänker ni om det, Charlie?
Det där, alltså det säger ju igen något om Trump, han bryr inte om sig, så länge de inte kommer till USA. Så det där är det väl helt okej för honom, och det där, och det är alltid andra som ska göra något, och han tycks inte ha någon genuin förståelse för hur USA får saker gjorda i världen. Det vill säga att USA får vänner, partners, allierade bara genom att bygga ett sånt här nätverk och sen, vad ska man säga, vara på något vis förutsägbar också i det goda och onda. Att så här ständigt hoppa fram och tillbaka i olika sätt, så det där kommer ju att ha rimligtvis någon, göra någon skillnad till de människorna som i framtiden funderar på att ska de jobba tillsammans med USA. Mm. Eller med till exempel Iran och Ryssland, som på sitt eget sätt jobbar ganska konsekvent. Sen behöver man inte alls tycka om hur man jobbar, det vill säga free for all bombar sjukhus till exempel. Men de är ganska konsekventa. Och det här tror jag inte Trump alls förstår. Det är ju inte en överraskning att USA vill minska mängden soldater de har i Mellanöstern. Det har redan varit några presidenter som har velat göra det.
Visst.
Hur man gör det gör all stor skillnad i världen.
Mm. Jag ser framförallt just att det här var ju en otroligt liten operation. Alltså att USA har säkert aldrig haft en så här effektiv operation. Att du kontrollerar ett så här stort, så här strategiskt viktigt område med 1000 soldater. Och de är inte ens i fara. Igår såg jag något tweet som Trump hade då tweetat. Så han verkar ju vara totalt liksom råddig. Och där liksom, man märkte i de där tweetsen att han förstår inte riktigt vilket land det handlar om. Det var så när han talade om Kirkuk faktiskt, händelser som hände i Irak. Och liksom att det är Syrien och att hans kunskapsnivå är liksom totalt noll. Och liksom det, katastrofen var det att första gången så lyckades inte liksom övriga USA stoppa honom. Mm. Men sen skulle jag vilja fortsätta lite med det här med Turkiet och vad vi talade om här tidigare. Så om man tänker då på ISIS och också den här jihadismen i Syrien då för 2014 och också före det 2013 och när det började, så alla de här tiotusentals som kom från Europa, från överallt i världen, for dit, anslöt sig till kalifaten, alla kom via Turkiet dit. Alla for via Turkiet dit. Och mycket av de här vapnen de fick for via Turkiet dit. Först till Turkiets proxystyrkor som sålde dem till ISIS. Och jag har varit där på den där gränsen i Turkiet, varifrån de har farit över till Syrien. Och det är en gräns mitt i ingenstans. Så om det börjar komma tiotusentals utlänningar dit mitt i ett krig, så Turkiet har ju vetat vad det handlar om. Så, och då liksom när ISIS till exempel anföll Kobane 2014-15, så det där verkade ju att Turkiet var helt glad för det. Att den lite tänkte att den på det här sättet befriar de här, eller befriar deras synvinkel, liksom knäcka kurderna i det där området. Nu finns det då jihadister igen, inte kanske ISIS, men...
Det är mycket sant att Turkiet har konsekvent över många år varit agera starkt, någon gång direkt och i alla fall indirekt stöd till ideologer, människor, soldater som väst, USA och andra har försökt strida emot. Och det säger ju något att man har varit ganska tyst om det här. Visst har amerikanska underrättelsepersoner talat om det här och vissa politiker, men man har måste lite acceptera det här. Det är dock turkiska gränsen, men att Turkiet nu på något vis skulle försöka vara en sån här liksom kämpe för men något andra än egna intressen och göra det med att använda, som vi just hört, soldater som amerikanerna och fransmännen och britterna och andra har försökt strida emot. Nu hoppas jag att Erdogan och Turkiet får betala någon slags pris för det här, men det kan vara att de inte behöver betala något, för att vi har blivit lite vana vid det.
Det är ju många europeiska länder som har varit mot det här kriget. Det har uttalat, det är många ledare, politiska ledare som har uttalat. Men jag ser inga konkreta åtgärder. Vad kan man göra här, eller kan man göra någonting på riktigt? Men det som Erdogan har varit efter är PKK, de här freedom fighters som är i den där området.
Som klassas som en terroristorganisation.
De klassas som terrorister, men i verkligheten de är förespråkare för demokrati, för frihet, för kvinnor, för barn. Det som har aldrig varit och kommer aldrig att vara i Turkiet. Ingen vet hur Erdogans fru ser ut. Och han är en demokratisk ledare för 80 miljoner. Och det här propagandat har han fortsatt med nu för det sista 4-5 året. Att vi är demokrater, vi är så och så. Men i verkligheten så saker och ting är väldigt annorlunda i landet. Mm. Och det som kurderna står för och det som kurderna försöker att nå i området är det som han är rädd för. Det är den här riktiga demokratin, den här riktiga friheten, att man får vara sig själv. Den här ideologin är han rädd för. För att då skulle det betyda att folk kan tänka för sig själv. Det finns ingen fri media där. Det finns inget fritänkande där. Och folk har blivit manipulerade i så många år. Och det här har hänt sedan Atatürk-tiden. Det här är ingenting nytt. De har testamenterat detta vidare. Det har pågått jättelänge. Och kurderna har varit hela tiden där och strida emot den. Och de kommer att fortsätta vara där. Vi är också 70 miljoner.
Jag har också bott i Istanbul och jag måste säga att det är ju en man ser en markant dock skillnad. Varje land och historia och område liksom det liksom man påverkas av det förflutna, men man ser en betydande skillnad med den hur Turkiet vilken identifikation Turkiet vill göra så att säga av sig själv, som har förändrats under de senaste 10-15 år. Jämfört med vilken så att säga riktning Turkiet hade då byggt i decennier före det. Så det där,
kan du fördjupa det där lite? Vad menar du för det?
Jag skulle säga så här att man det där, det fanns orsaker varför vissa människor i Europa genuint tänkte att Turkiet skulle kunna bli en EU-medlem. Mm. Att man faktiskt hade liksom, man hade lite som i Grekland och Portugal, man hade faktiskt givit upp den här tanken att militären liksom hoppar in varje gång de inte tycker om saker och att det blir mer demokratiskt. Alltså, Turkiet, enligt många, höll på att genuint gå den riktningen. Mm. Och sen har Erdogan klart tagit det i en annan riktning. Men det var kanske inte min huvudpoäng. Jag tänkte ta fast på det här att vad kan vi utomstående göra? Och då, nu och då kastas det ju fram med att man skulle kunna ha någon fredsbevarande operation. Till exempel den här remsan här, det där mellan då Turkiet och Syrien. Här, det där har man ju facit i hand, kan man titta på både Balkans men också Afghanistan. FN-operationen i Lebanon, Israel däremellan. Jag vet inte vad jag skulle råda om jag skulle råda finska regeringen att borde de gå med på en sån operation. Hemskt sannolikt skulle jag säga att aldrig i livet borde ni gå in i en sån operation.
Den är nog inte aktuell.
Nej, den är inte aktuell. Men sen blir frågan att okej, men vad annat skulle man kunna göra? För att antingen gör man ingenting, sen kan man ju stöda politiskt, ekonomiskt. Eller sen är man färdig att gå in med soldater. Nu är Sava där med 1000 soldater. Inte tror jag att fransmännen eller tyskarna kommer upp med 1000 soldater. Vad annat är det man kan göra vid det här skedet? Vid det här skedet är säkert försenat.
Nu är det säkert lite för sent att stiga upp tidigt, som man säger. Nu är det liksom förlorat. Men tidigare så USA har ju bett om att Europa, britterna och fransmännen skulle skicka lite trupper dit.
Jag har också bett att vi skulle skälta bort våra medborgare som är inspärrade.
Ja, liksom, jag menar att då skulle man kunna skicka trupper dit. Och sen det är intressant just det att det här med Al-Hol, så finska regeringen har ju nu hela tiden sagt att vi kan inte göra något för den här autonoma området, de här kurd-arab autonoma området, så det är inte en statlig liksom instans. Vi kan inte ha med dem att göra. Och jag var där när de krigade mot ISIS. Det var våra marktrupper. Det var vår närmaste allierade. Men de sa att det inte är statlig instans. Vi kan inte ha något med dem att göra. Och nu får de en statlig instans. Assad, Putin och Iran. Som kommer då att sannolikt ta över det här området också. Där var Al-Hol. Så det är liksom... Att, jag tycker också att de här europeiska länderna... Överhuvudtaget är utrikespolitiken och Europa väldigt, väldigt liksom svag. Utöver sådana här uttalanden hit och dit.
Very concerned, eller vad är det inte för det mesta hur man började?
Ja,
man är mycket orolig.
Och det kommer liksom uttalanden, det här skedet, när allt redan har skett. Vad liksom hjälper det nu?
Så med det i bakgrunden så kan man mycket väl förstå att kurder, som du sa, att ni alla, att det är liksom inte bara du, utan att kurder runt om, överallt där de är bosatta, som nu är förstås bekymrade. Eftersom, alltså på riktigt very concerned, eftersom ingen gör någonting.
Ja, det här är ju... Det handlar inte längre om politiska uttalanden eller vem som tillhör till vilken lag. Mm. Det är folk som blir dödade brutalt. Mm. Och de bryr sig inte vilken färg du är. De bryr sig inte vartifrån du kommer så länge du befinner dig där i området. De vill ha en free zone, så kallad free zone. För vad? För vad? Vad har de människorna gjort där? Vad har de gjort emot Erdogan? Det sa en kvinna igår när hon stod framför hennes döda sons lik. Vad har jag gjort åt dig, Erdogan? Mm. Men det här är mot hela mänskligheten. Och jag förstår inte vilken ideologi eller vilka politiska lag kan vara viktigare än det att vi måste skydda varandra. Att vi måste skydda människoliv, barn, kvinnor som har ingenting med sånt att göra. Vad har hänt i världen att det är så illa att vi kan inte prata om det för att det skulle vara politiskt inkorrekt? What is going on?
Det så jag skulle ändå säga ja, att det här med att vad Europa nu till exempel har gjort och inte gjort så den här Erdogan och Turkiet har ju i åratal sagt att de kommer att anfalla det här området. Det har liksom hela tiden varit klart. Mm. Och ändå, Raqqa befriades 2017, för 2 år sedan ungefär den här tiden just. Och efter det så har det varit hela tiden på agendan det här. Och senast den här sommaren hade det varit verkligen nära att Turkiet ska anfalla. Och liksom, att det är verkligen inte liksom något som har kommit överraskande. Men man har inte vill agera på något sätt i Europa. Och nu är det förstås för sent. Helt för sent.
Håller ni med om det här som Gachau sa här tidigare, tala om att det är etnisk utrensning? Det är starkt uttryck. Är det det som vi ser? Är det det vi såg på den här klippen som vi bara hörde ljudet ifrån visserligen? Men att man bara river ut folk och...
Det är alltså den här, inte kanske sån här liksom folkmordbemärkelse, men det som Turkiet gjorde i Afrin, som är ett annat sån här kurdområde i Syrien, och det, Erdogan har ju helt öppet sagt att det är hans plan, att han vill ta den här remsan vid gränsen, och det är där alla de där kurderna bor, och sen skuffar han ut kurderna, de måste få leva någon annanstans, och sen hämtar han in 3 miljoner syriska flyktingar, araber som kommer från helt andra delar av Syrien. Mm. Så i den bemärkelse är det liksom etnisk rensning att den där kurdbefolkningen skulle ersättas med arabbefolkning. Men inte kanske det att han skulle vilja döda alla kurder.
Ska vi säga att man hör ju och ser ju ekor från alla andra strongman-ideologer både i Balkan under 90-talet. Ja. Sen kan man gå till våra kära grannar Ryssland och Stalin, var man då inte dödar nödvändigtvis alla, men man nu flyttar en betydande del. Ja. Och vi, inte bara vi dock, men vi i Finland har någon gång lite problem med att på sätt och vis politiskt media, att det kan finnas andra människor i världen som är helt okej med att göra det här. Vi skulle aldrig göra det och därför kan vi kanske inte alltid tala om det hemskt effektivt. Men visst har vi ju exempel på helt i Europa, än en gång Balkan under delen av 90-talet, var man sysslar med exakt samma sak.
Mm, och jag vill tillägga alltså att det här Afrin, vad Turkiet gjorde det här, så det var ju helt här ett år sedan.
Ja. Alltså, när vi pratar om etnisk rensning så vi tänker alltid på holocausten, på vad Hitler gjorde. Mm. Men vi pratar här om 70 miljoner människor och det går inte att döda alla. Det går inte. Men det som de har försökt att göra alla dessa år från Atatürk-tiderna, så kurderna fick inte prata på kurdiska. De fick inte nämna ens att de är kurder. Det byttes namn och familjerna blev borttagna från deras hemområden. Deras länderna blev borttagna. Och nu har Turkiet kommit in till Erbil. Och de gav ju en intervju igår i Erbil att det här är, kurderna är terrorister och Turkiet kommer att kämpa terrorister. Och de var i Erbil, i autonoma Kurdistans huvudstad. Så, och det som händer nu i Kurdistan, i Irakområdet, jag vet inte när det var, du var senast där, men det, allt som händer där är ju, man ser ju resultaten på det som hände, det som har hänt de senaste 15 åren, den här rensningen som har redan hänt. Det finns inga butiker, det finns inga butikhavare som pratar kurdiska längre. De är alla araber och turkar. De skyddar turkiska befolkningar som befinner sig i Kirkuk, har befunnit sig redan länge från Atatürk-tiderna för att hämta det där turkiska befolkningen dit, och med det att det blir familje och det blir sånt här, liksom populationen mixas och det finns inte längre rena kurder. Och det här var ju någonting som Saddam har försökte i 30 år och han kunde inte göra det. För att våra politikerna var inte lika, hur ska jag säga det här utan att låta, vi ska säga så här att vi har tyvärr också inom oss kurder också sådana som har backstabbat oss. Till exempel, jag säger kanske ingenting, men vi har många kurder som har också gjort fel. Och nu på grund av det har också det autonomiska Kurdistan hämnat i händerna av Turkiet. Så det är mycket pågående där i området, och det här rensningen är inte bara det som vi ser i fotografer, det här bombningen och sånt. Det här är en cover-up för det som händer på riktigt där, och det är mycket större.
Håller ni med om det här?
Alltså den här diskussionen så, alltså nu handlar det om Syrien och syriska Kurdistan som kallas Rojava. Och där är situationen svår. Och nu verkar det ju då att Putin då får ta över en del av det här, det som tidigare var då det här autonoma demokratiska området, och sen kanske Turkiet får då en liten del av det.
Ja, jag skulle fråga dig, vad tror ni, är det liksom ett storkrig det blir av det här? Eller vad är det som kommer att hända?
Jag tror inte att där kan bli, där är vissa nu sådana städer eller så mindre orter där Manbij, Nainisa i det här Rojava som det kanske blir strid mellan de här trupperna, men det där det tror jag inte. Alltså att här är ju Ryssland, Turkiet och sådana här som är också liksom allierade mot varandra.
Så. Vanlig dödlig som inte, jag menar för mig så, jag förstår att Turkiet är en NATO-nation, har NATOs andra största armé, och Ryssland då blandar sig i här, så på gammaldags sätt att se det här så ska man tänka att det är NATO mot Ryssland.
Alltså, och det här har ju kommit upp.
NATO har ju dragit sig ur. USA ska lämna hela området.
Men Turkiet är en NATO.
Men här känns också, man ser det i Finland med andra platser också, den här diskussionen att nu borde, vad gör NATO här? Jag avundas inte Stoltenbergs det där resan när han var i Aten och sen skulle han gå till Istanbul och säga något minimalt vettigt där. Men intervju NATO som gör något. NATO kan inte som en organisation säga att ett land att nu kommer vi att göra något så att ni inte kan attackera. Inga av de här förpliktelserna gäller ju ett liksom framåtgående aggressivt krig heller. Så ingen har ju någon förpliktelse att gå och hjälpa USA. Tvärtom, vad jag nu har sett så har alla gjort det ganska klart att you're on your own. Att vi alla, för att, som Andi sa, att vi har liksom sett signaler av det här nu i några år, så kunde man gissa att det kommer. De har gjort det säkert oerhört klart i förväg och nu efteråt. Att vi har ingenting med det här att göra. Att det där, nu har ni gått in hit. Förvänta er inte att vi kommer att hjälpa. Men jag antar att det där att det ändå finns någon deal som kommer att måste göras, för att Turkiet har ju också indikerat Erdogan att kom ihåg europea. Mm. Det där, det finns allmänliga flyktingar här. Yes. Det skulle vara helt trevligt om ni det där i alla fall skulle inte stödja mig här, för att vem vet vad händer med de här. Så jag tror nog att vi kommer att se några runder av dealar som inte kanske så vackra. Mm. Men såna som görs och många skulle kunna argumentera måste göras. Sen för finska perspektivet är det igen lite kanske oroväckande att vad gör det här nu när Ryssland helt för liksom på faktiska grunder kan tänka sig att de är igen en aktör i Mellanöstern. Vad gör det åt Putins och hans vänners självförtroende? Tror man att nu kan man börja göra det här också? Speciellt när man kombinerar det med hur mycket man litar eller inte litar på Donald Trumps kontra amerikanska militärens eller Pentagons eller State Departments tankar. Så det där, inte är det bra nyheter heller åt någon annan i Europa, skulle jag säga, från de här större strukturella perspektiven.
Jag tycker också det här med att NATO i sig kan inte göra något, men det, alltså att ännu för att göra det klart att ifall Trump inte skulle ha gett grönt ljus åt det här då för en dryg vecka sedan, så skulle Turkiet högst sannolikt, nästan säkert, inte ha anfallit. Att det som liksom startade här var det att Donald Trump gav grönt ljus. Och här kommer liksom det här Europa in, att USA har ju villat att britterna, fransmän och sådana som nu har större liksom militärer, att de skulle ha hämtat trupper dit till området. Och ifall där skulle ha funnits brittiska och franska trupper utöver de jänkitrupperna, så skulle de ju måste i alla fall liksom fråga dem. Mm. Att vad tycker ni? Och då skulle det kanske inte ha blivit grönt ljus genast. Ja, men nu var det ju så att jänkarna var liksom ensamma där. Och därför lyckades Trump då på söndag ensam där i Vita huset göra ett sådant beslut.
I Trumps värld så finns det Mellanöstern. Amerikanerna har varit där för länge. Jag skulle ha dem bort därifrån. Ingen annan ville komma och hjälpa. Och då far vi.
Det är liksom och europeerna visste det. Det var ju det som irriterade Trump, att vi betalar hela räkningen.
Vi måste i ärlighetens namn säga att det han pratar om hela tiden.
Och det här är, man måste medge att liksom, i det här fallet, igen, hur det gör det. Men Trump har varit konsekvent. Man har bara inte velat agera, för att då skulle ju någon, vare sig Boris Johnson i britterna eller Macron i Frankrike, han måste förklara att nu kommer vi att sätta inte bara soldater, men man har ju den här hela logistiska och infrastrukturstödet som USA är, utan vi ersätter allt av det här, det kommer att kosta skjortan och så vidare. Och det är ju inte
eller var vi sidan om
Kanada. Och det där, och det har inte europeiska politiker vilja göra. Och det där, och då måste man ju medge att liksom, Trump har bara sett det från hans perspektiv och tycker att hej, om ingen annan vill göra det här så låter vi de här andra.
America first, var det inte så? Ja. Det där, vi tar tiden alldeles, så du får 30 sekunder här på slutet.
Och jag vill säga det att Trump är ju en businessman först och främst, och det har han sagt många gånger, och det är det som han gör nu, han gör business. Han flyttade detsamma soldater till Saudiarabien nästa dag, 3000 soldater som ska bevaka oljan. Så där ser vi för hur mycket heder och mänsklighet finns i den här människan.
Men det här är nog ganska dålig business om jag får ännu inflika. Att om du tänker att USA har då, från 2015 har de stridit mot ISIS och kalifatet och kommit över det här strategiskt otroligt viktiga området. Och nu överlåter de dem gratis till sina
Det som Turkiet fick här nu är att de kommer att befria det här kalifatsoldaterna. De kommer att gå fritt. Turkiet drar sig tillbaka, för då blir det slut för dem. De kommer att inte använda mera resurser till det här så kallade kriget. Och då har vi helvete.
Jag beklagar att tiden tar slut nu. Så jag beklagar att det skulle finnas hur mycket som helst att prata om här också. Om det här säkerhetsrisken för Europa. Men det får vi kanske sen återkomma till i ett annat skede. Tack Charlie Salonius Pastanak, tack Antti Kuronen, tack Gashau Bibani. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.